Ja, börsen är rekordstark just nu. Har gått upp mer än 20% sedan november förra året. Har vi sett toppen på börsen nu eller ska det fortsätta uppåt? Det här är ju sedvanliga frågeställningar när börsen når nya nivåer. Och med hjälp av optioner kan vi som bekant få ut det mesta av börsen oavsett hur det rör sig. Men en riktigt viktig komponent för framgång är förstås också en god förståelse för börsens rörelser i sig och vad vi kan förvänta oss framöver. Vi har därför bjudit in Lotta Faxén, en rutinerad och erfaren stjärnförvaltare på Lannebo Fonder, som ger oss insikter i analysen av hur börsen mår just nu och vilka sektorer och bolag man kanske bör hålla lite extra god koll på. Det här är värdefulla tips längs vägen, så häng med! Ja, men välkommen tillbaka till Optionspodden. Podden här som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen vill vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda för det mesta. Det är avsnitt 92. Jag heter Kalle Björkegren och mitt emot mig har jag inte helt ovanligt nog.
Thomas Bernholm från Nasdaq.
Okej, från Nasdaq. Mm. Ja, ingenting annat där, nej. Välkommen tillbaka, Thomas.
Tack så mycket.
Hur känns det för dig?
Det är bra. Mm. Det är ju en härlig, fin vårdag nästan. Ja. Det känns det soligt och vackert. Mm. Förvisso lite minusgrader i morse, men ja. Nu är det plusgrader och skönt och härligt.
Det är tiden när nätterna är kalla, men dagarna börjar bli varma och krispiga och fina. Mm. Lite som börsen kan vara ibland.
Ja, inte om nätterna, va?
Det är väldigt kallt om nätterna.
Ja, precis, för då är det stängt här. Ja.
Men då kan sådana som vi tjäna pengar på börsen, om du inte visste det.
Jo, men det.
Faktiskt. Mm. Hör du, börsen är väldigt stark.
Visst är den det?
Ja, visst är den det. Självklart,
ja. All time high någonting.
Ja, OMX-index printade faktiskt all time high. Vårt stora index har en bit kvar, men ja, det är starkt i alla fall. Mm. Det är det. Och vad gör man då? Det är mycket, mycket orosmoment för att det ska bli en rekyl neråt, förstås. Det är det ju alltid när börsen går på.
Och då är det värdefullt att höra lite grann vad proffsen säger och sådär. Mm. Så vi har ju en gäst idag också.
Det har vi. Mm. Lotta Faxén.
Från Lannebo.
Ja.
Och ska bli kul att intervjua henne.
Verkligen. Mycket erfarenheter. Mm. Och väldigt duktig. Så där är värdefulla svar på frågeställningar som kan komma här.
Det är jättebra.
Mm. Det är det.
Vad ska vi säga annars då?
Ja, vad pratade man förra avsnittet? Kommer jag se ihåg det?
Nej, men jag tänkte om vi kanske skulle gå in på det här med quizet. Det är avslutat nu, det pratade vi om förra gången. Vi har ett optionsquiz.
Vi pratade om quizet. Vill man göra det så går det inte. För det
Nej, exakt. Ja. Nej, men det var jättemånga som har deltagit med bländande resultat. Det var jätteroligt.
Är det vinnare utsedd också, eller?
Mm, det är det.
Det är det.
Idag har vi skickat ut mejl till vinnarna. Så. Men ni som inte var med, det kommer gå flera tåg.
Så, att, så är det, ja.
Bara hålla ögonen och öronen öppna.
Ja. Och sen när du ska prata mest idag, så hade du något mer att säga här inledningsvis innan vi går in och kollar börsen?
Innan jag lämnar över ordet till dig och kollar marknaden.
Ja.
Nej, det tycker jag inte, utan jag tycker vi går raskt in på din marknadsuppdatering.
Mm. Ja, men då gör vi det.
Ja.
Bra.
Ja, Kalle. Mm. Läget, hur ser det ut på börsen?
Ja, som jag sa, rekordnivåer på börsen om man tittar på vissa index, OMX-index till exempel. Nej, men det är oerhört starkt, får man lov att säga. Och vad var det vi räknade ut här, eller vi läste om att det var 20% uppgång bara från november. Det är bara några månader bak och det kan ju ta flera år ibland för börsen att få den utvecklingen. Så att det är stark, stark utveckling. Är det, och vi är på höga nivåer, som sagt. Mm. Och varför är det så här? Ja, det är ju folk kan höra av sig faktiskt och undra hur det kommer sig att med så här oroliga tider i världen som det är, så är det märkligt att det inte blir lite mer stökigt på börsen. Mm. Och det är ju logiskt tänkt så. Men börsen reagerar ju oftast mest på det som är givna fakta. Och det som är givna fakta just nu är att räntespöket ju är under kontroll. Mm. Det enda vi pratar om nu är räntesänkning, snarare än att inflationen stegrar och allt det där som vi hade för något halvår sedan åtminstone. Så det är säkrare saker.
Ja, då är det säkert många som allokerar om. Har man sjunkande räntor så vet man att obligationer och annat tappar i värde. Då kanske man allokerar om till aktieinnehav istället och så vidare. Så det är klart att det blir ett köptryck och det stiger. Så det kan vara lite sånt där också. Sånt på.
Ja, men så är det. Och sen så rapporteringen som har varit här nyligen har ju varit bra. Överlag bra i alla fall. Eller syns ju i börskursen att det har ju varit starkt så. Så att, ja men det är... Bra fart på börsen, helt klart. Mm. Folk mår bra som det är just nu.
Jaha, och hur ser det ut då på, kanske på volatilitetskanten här, vi pratar VIX och så?
Och VIX då, bara för en gång skulle repetera snabbt, är ju helt enkelt ett volatilitetsindex, helt riskmåttsindex i stora vida världen, från USA. Det är alltså den implicita volatiliteten på indexoptionerna på S&P 500 som visar helt enkelt.
Vad ger den oss?
Ja, den visar ju då att om det här är mellan 20 och 30 kanske, då är det ganska hög risk på börsen enligt investerarna där borta. Mm. Vad som försiggår i deras huvuden. Alltså vad man betalar upp helt enkelt i riskpremie. Och då kanske man inte vill vara kvar i aktiemarknaden längre. Då är det lite mer stökigt. Är det vid 20-nivån prick där eller strax under, då är det godtagbar risk. Då är man villig att ta risk i aktier. Är det 30 upp mot 40, då är det alltid stök i marknaden, förenat med stor nedgång. VIX-index just nu, när börsen är så pass stark och har varit under en uppåtgående trend, är ju då risken väldigt låg. Vi har sett då ett VIX-index tidigare, slut på förra året, och i början på året som varit närmare 12-13 på den nivån. Det är en bit under de här normala 20.
Ja.
Så det är väldigt låg risk. Nu har vi haft, ska jag säga, ett mer rörligt, oroligt VIX-index. Det har gått lite upp och ner. Och det har varit liksom upp mot ja, men kanske 16-17 vid något tillfälle. Och hoppat ner igen mot ja, men 13,5 kanske. Och nu är vi uppe på 14,5 ungefär. 14,42 var det sista print jag såg här.
Så... Jag tycker att du har helt rätt. Nu kikar jag på ditt lilla chart här, diagram, och det ser nästan ut som ett EKG. Alltså det är liksom som
så. Pulsen
slår upp och ner här.
Just det. Så är det bra liknelse.
Ja, om man nu ska se det framför sig. Försöka se.
Och när risknivåerna studsar på det sättet så visar det sig att marknaden kan inte riktigt bestämma sig och vad de tycker där ute. Och det är ett litet orosmoment i sig. Nu är det helt naturligt när börsen är så pass stark. Alla väntar väl egentligen på någon vinstemtagning kanske i någon form. Sådär. Inte alls onaturligt. Men vi har en lite mer rörlig riskbild skulle jag säga än bara av det skälet. Det finns för mycket oro där ute ändå som kan inträffa. Då menar jag världspolitiska händelser, främst i Kina, Taiwan och allt sånt här som ligger och kokar lite grann. Det är just nu i helt neutral dvala, det är ingen som pratar om det. Men det finns, jag lovar er, det finns i bakhuvudet hos de som sitter och styr där borta i USA, främst med de stora pengarna.
Och vilka värden hade vi, sa du nu, på...
På VIX-index 14,5-14,42, vilket är lågt och en bra nivå, en marknad som är villig att ta risk. Så en bra bit under 20 till exempel fortfarande, fast det har varit lite hoppigt då sista tiden. Men där är vi nu, och förra gången vi såg så här, då var det ännu lägre, var det 12,80 för 2 veckor sedan, när vi pratade sist.
Ja.
Och sen har vi då skew-index, och det är helt enkelt hur man betalar för optioner lite längre ner med lösenpriser som är lägre än dagens indexnivåer.
Nu pratar vi säljoptioner.
Säljoptioner, ja. Det är de som är intressanta. Och varför är de intressanta? Jo, de är billigare i dollar och cents än vad de på rådande aktienivå är, eller indexnivå. Och det blir billigt och bra, och då får man råd med fler kontrakt. Och om det nu vill sig illa och går rakt ner, och det blir någon sån här händelse som gör att det går ner kanske väldigt mycket bara på någon dag, då kommer de här kontrakten rent matematiskt att eskalera i värde många, många gånger med den här hävstångseffekten som man kanske tar som. Och då blir det ju en dubbel, nästan trippel hedge, skydd mot portföljen då. För att det är inte bara att man får rätt att sälja där nere, man får ett värde i de här optionskontrakten om det är en tid kvar som är väldigt, väldigt mycket mer än bara det skyddet då. Så de är vid var tid intressanta, och det är jätteintressant att följa värderingen av de här. Och det gör man då via skew-index. Och varför heter det skew-index för då?
Skevhet, eller hur?
Ja, alla optionskontrakt borde ju värderas med samma volatilitet, för alla hämtar sin information från samma underliggande. Och det är ju underliggande volatiliteten i det pappret som man mäter från. Men värderingen i optionskontrakten är olika, och de är dyrare på nedsidan för det är helt enkelt större efterfrågan på dem, så det blir skevt. Därför har vi skew-index.
Just det. För många vill ju köpa sådana här kraschputtar, om man får uttrycka sig så, alltså säljoptioner, för att ha ett skydd på nedsidan.
Ja, och det är ju, alltså det handlas jättemycket av det, och det finns ju supermånga fonder som har det som en absolut självklarhet att sitta och handla de här kontrakten för att skydda sig. Och då ska vi sitta skew-index, om alla optionskontrakt var värda exakt likadant med samma volatilitet. Då hade SKU-index varit 100 prick hela tiden. En rak linje. Men eftersom det hela tiden betalas upp lite grann för nedsidan, så är 120, det är lite skevhet, eller normal skevhet ska jag kalla för, helt naturligt. Så 120 på SKU-index är naturligt. Vi har ju sett ett SKU-index sedan egentligen årsskiftet, som har gått rakt upp från 135-nivån ungefär, hela vägen upp och printat över 170. Mm. Det är alltså all time high i det här indexet. Och de har betalat väldigt mycket för skydd på nedsidan. Det var kanske inför rapporten främst, eller rapporter som kom och lite såna här nyheter som kom där borta. Sen har det lugnat ner sig lite grann. Det halkar ner mot 140 nivån, men är nu på 144,30. Där ligger vi idag.
Ja.
Vilket är då väldigt högt. Man betalar alltså dyrt för nedsidesskydd, vilket gör att man tolkar det som att marknaden är fullt beredd på ett bakslag. Mm. Eller en hedge helt enkelt. Och det här är lite lägre än för 2 veckor sedan. Då var vi på 151,5 ungefär.
Mm.
Så att det studsar lite grann där, lite upp och ner. Men det ligger stabilt över 140, jag har gjort hela året. Och det är en indikation på att det finns en bra förberedelse för att skydda sig på nedsidan ifall någonting kommer hända.
Och man kanske ska lägga till också att i och med att den implicita volatiliteten, VIX, är ganska låg, så är det inte så dyrt i dollar och cent i det här fallet.
Nej, det är det inte.
Utan, men i relation till övriga optioner så är det högt värderat.
Ja, exakt. Klokt. Sen tittar vi då på volatiliteten av hur volatiliteten rör sig.
Mm.
Den här ration. Och den kan man gå in och läsa på om på optionsbloggen.se. Men det är helt enkelt när man handlar optioner på VIX-index i sig självt som mäter risken på börsen, så spekulerar man ju i hur det indexet ska röra sig. Och då kan man läsa av vad marknaden tror om det ska bli väldigt rörligt på VIX-index. Ja, då kan man ju tolka det i andra hand som att det ska bli rörligt på börsen i sig, och det brukar gå lite hand i handske. Och ibland så ser man spekulationer i just de här optionskontrakten lite innan rörelse på VIX-index, eller ibland faktiskt även SKEW-index.
Mm.
Och här har vi, för att göra enkelt, en rak ratio mellan VIX-index, som är just volatilitetsnivån på VIX-index, mot VIX-index i sig självt. Och det är blir någonstans mellan 2 och 8, för att göra enkelt, den ration. Och när den ligger mellan 6 och 7 någonstans där, då brukar det vara så att börsen är väldigt högt värderad, kanske gått upp lite för snabbt, och det brukar nästan bli någon sorts lite sättning. Det som har hänt här är att den har varit faktiskt över 7 i början på året. Men trendat neråt, samtidigt vår börs faktiskt har trendat lite uppåt. Så det här är superintressant. Den är strax under 6. Förra gången vi sågs, för 2 veckor sedan, så var det 6,27. Nu är den hamnat under 6,580, så det är inga stora rörelser.
Nej.
Så det är fortfarande ganska högt där uppe. Men det är ju inte de här panikvärderingarna. Positionerna i optionsmarknaden på VIX-index är inte positionerade på den prissättningen att man har en jätteoro. Man bekräftar inte oron för att det ska hända något stort just nu. Så det är intressant. Så det här förstärker ju bilden av att börsen faktiskt är korrekt värderad. Sen finns det ju allting som kan hända imorgon, eller om en timme och allt det här. Men oron just nu är, den är väl hyfsat okej.
Okay. Mm.
Väl förberedd marknad, men en hyfsad lugn marknad ändå.
Just det. Intressant.
Så det kan man ta till sig, och det tycker jag man ska studera om man inte gjort det tidigare.
Yeah.
VIX-index, SKEW-index och så.
In på optionsbloggen.se för att kika lite mer.
Det tycker du ska göra.
Vi brukar kika på våra egna papper som vi säger också. Har du någon kommentar kring dem?
Ja, anmärkningsvärt i vårt eget index. Historisk volatilitet på 7,3. När såg du det sist?
Nej, jag kan inte riktigt erinna mig. Alltså.
Nej. Och du har ju varit med i aktiemarknaden sedan 1843. Så det var ju ett tag sedan det var så här låg risk.
Våren där, va?
Just, ja, var det sena våren?
Nej, men 7,3, det måste jag säga. Jag kan inte erinna mig att jag har sett det.
Nej, det är lågt.
Vad säger du?
Jag tror jag inte har gjort.
Nej.
9 någonstans har jag sett för en massa år sedan, men det här är rekord.
Okej.
Okay. Och den implicita volen då är ju 12,5 ungefär, 12,6 senast mätt här. Och indexoptionerna, det visar att det är en liten positiv edge på 5 punkter. Så att marknaden tror helt klart att det här ska bli lite rörligare framöver i vårt index. Men just nu väldigt låg risknivå, vilket ju i vår värld då kan innebära en del kanske goda affärsmöjligheter med optionskontrakten. I övrigt så är det väl inte så jättemycket ord. Då har vi fortfarande lite i efterhasen här av rapporteringen när det gäller alla samtliga enskilda bolag.
Just.
Någon som har kommenterat Nibe till exempel, flera stycken. Där har vi då en historisk volatilitet på nästan 55%. Den har ju inte gått så jättebra.
Det har varit lite stökigt där.
Mm. Ja. Och där har vi negativ edge som är lite stor då, 17%. Så att implicit vol på 37, men historisk volatilitet på 54,5 ungefär. Och det här kanske inte är så himla konstigt då, med ett stökigt papper som bekräftat stökigt, som vi uttrycker det så. Mm. Där vi har haft turbulens, det har gått ner mycket och sådär. Då är det ju någonting som man vet om. Det är ju fakta. Mm.
Det är lite diskonterat det här.
Ja, det blir ju det. Mm. Och då prisar man ju om optionerna. Så att man tror åtminstone inte att det ska bli ännu mer stökigt på nedsidan som det ser ut just nu i just den här sorts värdering. Återstår att se, men det är ett exempel. Många frågar om SBB till exempel. Det är en aktie bara på några kronor idag. 3,35 tror jag var, eller 3,30 någonstans där, som den printade sist jag kollade där. Och den har en implicit vol på 140. Och det blir ju väldigt godtyckligt när det är så billig aktie och väldigt, väldigt, väldigt rörlig aktie. Mm. Så blir den här volatilitetsnivån lite mindre att lita på.
Det blir kanske nästan, stora spreadar också. Optionerna,
så det blir ju det. Mm, och aktien i sig blir nästan en liten lottsedel. Sådär.
Det är som en option.
Det är lite så, på så sätt. Jaha. Nej, men annars kan man gå in och titta på de bolag man är intresserad av. Jag tycker man ska göra den här övningen, åtminstone de bolag man har en position i, och se den historiska volatiliteten, vad det varit. Vad är den implicita volatiliteten? Och ta fram de siffrorna och kolla var man befinner sig. Mm. Speciellt om man är i takten av att kanske köpa mer aktier eller liksom sälja av en del eller gå in i ett nytt bolag. Då är det bra information att ha.
Ja, verkligen. Och sen också ditt val av optionsstrategi. Är det låg vål, ska du kanske bara köpa någonting? Är det högre vål, kanske du sälja någonting? Och så vidare. Så att det där är ju väldigt bra att se.
Ja, men det är ju det, faktiskt. Men du, marknaden som den är och val av våra papper in i våra portföljer.
Ja.
Vi har ju en gäst här utanför. Ska vi hämta in Lotta och kolla vad hon har att säga?
Ja,
det i goda råd. Det ska bli kul.
Mm.
Vi gör det.
Ja. Ja, du säger varmt välkommen till Lotta Faxén från Lannebo Fonder.
Tackar, tackar.
Så kul att ha dig här.
Tack för jag fick komma. Spännande.
Ja, vår är att du vill komma till oss.
Ja, jag fick ju värsta frossan när det fick höra att det hette optionspodden. Ja. Men ni har ju övertygat mig om att man behöver inte prata om optioner här.
Precis. Nej, det sa vi då.
Ja, exakt. Nu är det helt annorlunda.
Okej, dörren var där.
Ja, exakt. Nej då, ingen fara. Men kan du inte berätta lite kort om dig själv, en klassiker, och din bakgrund och ditt jobb på Lannebo idag?
Ja, men som sagt, jag är ju från Småland från början, som det kanske hörs. Vi spelade ju in då 7 mars. Smålands nationaldag. Första torsdagen i mars.
Ja. Ja, ja.
Så det väntar massipantårta på jobbet när jag kommer tillbaka.
Massor, ja.
Ja. Ja. Men jag har bott i Stockholm sedan 2000. Började jobba där på Carnegie. Jobbade där i 9 år. Först började jag på fondadministration. Sen blev jag småbolagsanalytiker, småbolagsförvaltare. Och sedan 2009 så jobbar jag på Lannebo Fonder och förvaltar både blandfonder och aktiefonder. Mm-hmm. Jag fuskar även på räntesidan, men jag ser mig själv som en aktiemadam.
Just det. Men har det varit mest fokus på småbolag genom åren, kan man säga, eller?
Ja, men i början var det ju absolut det, men sen tycker jag att så här, definitionen på vad som är ett småbolag, den har ju som skiftat ganska rejält i och med att ett småbolag definieras väl som, är det 1%, ett bolagets marknadsvärde får vara 1% av det totala börsvärdet. Och i och med att det totala börsvärdet har stigit under de åren som jag hållit på, så är ju småbolag är ju ganska stora bolag nu för tiden. När jag höll på så var väl marknadsvärdesgränsen 5 miljarder.
Okay.
Och det är det inte. Nu är väl det nästan nano eller microcap i alla fall.
Minibolag. Mm. Men vad är det som gör småbolagen roligare, tycker du, än de stora?
Nej, men det har jag inte sagt att jag tycker.
Nej.
Vi tog det
fel ut. Ja,
precis. Jag kommer ju från Anderstorp. Man kanske mest känner till Anderstorp för Formel 1 och motorsport. Mm. Och att AC/DC spelade där 1977.
Så där.
Ja. Okay. Men Anderstorp ligger ju väldigt nära Gnosjö också, Gnosjöandan. Ja. Så att jag är ju uppvuxen i en entreprenöriell miljö. Ja. Där man har sett hur mindre bolag har växt fram genom åren och blivit större och större, expanderat internationellt.
Spännande.
Så att just den här resan som ett mindre bolag kan göra från början, det är väl det som jag tycker är otroligt spännande.
Ja.
Kanske lite därför jag började med det. Ja, att jag halkade in på småbolag, fast det var nog mest en slump.
Ja. Men när kom du i kontakt med själva aktiemarknaden?
Ja, men som sagt då, Småland betyder att man är inte bara snål, kostnadseffektiv skulle jag säga.
Ja.
Men sparande har alltid varit otroligt viktigt för mig. Så att jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det fanns ett spel, alltså ett spel, sällskapsspel som heter Nya Finans.
Mm. Jajamän, det visste, ja.
Har ni spelat det?
Oh, ja. Ja, det var ett tag sedan.
Ja. Jag vet inte om det finns längre, men jag fastnade för det.
Ja.
Och tyckte det var jätteroligt och, för då, detta var ju på 80-talet och då funkade ju faktiskt aktiehandel så som det funkar i Nya Finans, att man gick med aktiebrev till varandra och där elektroniska börser fanns väl knappt då.
Snabbt,
Men sedan började jag fondspara när jag var 12 och då gick jag med mamma till Sparbanken var det nog då och började fondspara och sen har jag bara liksom det fortsatt, så att jag kom kanske inte i kontakt med, jag kom nog i kontakt med fonder innan jag kom i kontakt med aktier faktiskt. Men sedan har det varit liksom blivit ett intresse som har växt fram. Jag har alltid varit intresserad av siffror och, så här, och hållit på jättemycket med siffror och sånt. Hade sudoku funnits när jag var liten hade jag nog snöat in på det också, tror jag. Istället för, nu blir det korsord istället.
Ja, man förstår inte att du började så tidigt med fondsparande, det var kul.
Ja, men det, då hade de så här olika fondpaket. Något hette Vild och vacker, det andra hette Trygg och säker. Och det är väl så här ord som man inte får använda nu för compliance-skäl och sådär. Men och sen på den vägen är det. Jag jobbade extra på SE-banken samtidigt som jag pluggade. Och det var väl kanske först då som jag fattade att man faktiskt kan jobba med aktier. Det hade jag nog inte riktigt trillat ner den poletten innan. Mm. Och sedan så fick jag mitt första jobb på Carnegie när jag hade pluggat färdigt. Och sen har det bara
rullat
fortsatt.
På.
Ja.
Så hela den här gnosjöandan, småländskan i det har liksom manifesterats på jobbet idag också, på Lannebo.
Ja, men kanske lite. Ja, men man är ju van. Man har ju sett så här vd:ar som har huggit i lite överallt. Och det är väl lite så som vi jobbar på Lannebo också. Att, ja, man får hugga i lite överallt och en hjälpsam anda helt enkelt. Så där tycker jag verkligen att jag har landat rätt.
Ja, vad kul. Vad härligt.
Och hur ser arbetsdagen ut för dig ungefär?
Åh,
alltså
gud,
bara den, lite grann, du vet inte allt såklart.
Nej, men det är det som är så häftigt. För en ganska rastlös själ som jag är så är det ju att en arbetsdag kan ju se helt olika ut. Man läser ju väldigt mycket. Man läser mail, man läser bolagsanalyser, man tittar i delårsrapporter för bolag. Vårt jobb, eller mitt jobb är ju också så här lite säsongsbetonat att vi har ju våra vi har ju vinter, vår, sommar, höst som kalenderår, men vårt kalenderår är egentligen Q1, Q2, Q3, Q4, då är det då perioderna när rapporterna kommer. Då blir det ju extremt mycket fokus på bolagsrapporter. Men resten av tiden så letar man idéer, man reser en del, träffar bolag, spelar in poddar, träffar andelsägare och för att förklara vad man gör och hur man tänker och så. Så att det är en extremt blandad kompott.
Så liten uppdatering från Nya Finans. Från
precis. Lite annorlunda.
Lite så.
Jag har inte sprungit för att springa med något aktiebrev än, men jag hoppas att inte
kanske
det
kommer tillbaka, man vet aldrig.
Jag vet inte.
Nej. För det här är ju liksom, även om det är optionspodden och vi ska inte grilla för mycket med optioner, eller alls faktiskt, men det är en underliggande marknad vi tittar i, ju högaktuell, exakt samma liksom, ja, men form att kolla hur det går och vilka bolag som är aktuella och sådär. Så har du några speciella så här parametrar du tittar på inför att du ska värdera ett bolag eller någonting som är specifika när du kommer så här på morgonen?
Ja, men det som jag tycker, det är svårt att svara generellt på en sån fråga, för jag tycker det är så himla mycket, det beror på.
Ja, just det. Pendla lite.
Ja, men det beror på lite vilken typ av sektor det är, vilken typ av verksamhet det är. Jag tycker det är jättesvårt att liksom sätta samma parametrar eller så samma, utvärdera samma faktorer på ett tjänstebolag mot ett tillverkande bolag. Är det ett bolag som har liksom stor balansräkning eller har man en lätt balansräkning? Så att, där försöker man liksom titta på det som, försöker jag titta på det som jag tycker är viktigt för respektive bolag. I ett bolag som binder väldigt lite kapital tycker jag det är superviktigt att de ska ha starka kassaflöden till exempel. I och med att de liksom kanske inte har så mycket annat att tillgå ifall det skulle brinna till någonstans. Cash conversion har ju blivit jättepoppis. Sedan tittar vi också ganska mycket på olika så här hållbarhetsparametrar. Hur bolagen agerar inom hållbarhet, hur de beter sig. Och, jag vet att det bör är liksom lite uttjatat, men jag tror verkligen att om bolag är smarta med hållbarhet, då kommer de spara pengar också. Mm. Där man inte slösar med resurser. Nej. I onödan.
Nej, klokt. Mm. Sen har vi ju, liksom, tänker, vi pratar mycket om risk, sådär förstås. Och det är ju lite mer optionstermer då. Men det ligger ju en risk i aktiemarknaden hela tiden. Hur tänker du där? Om man tänker sig, det finns ju vad ska man kalla för bolagsrisk och alltså börsrisk eller marknadsrisk. Hur tänker du där när du ska analysera risknivåerna?
Ja, men det tycker jag är en jäkla bra fråga faktiskt. För ofta brukar det säga, men vilken aktie tror du ska gå upp mest? Ju ofta det, för att alla tittar liksom från nu och liksom vad som ska gå upp framöver. Men när jag tittar på bolag så tittar vi ganska mycket på vad det är som skulle kunna gå fel. Och då handlar det, då kan det också vara saker eller så verksamheter i bolaget som kan gå fel. Är man jätteberoende av en stor kund och vad som skulle hända om den skulle försvinna? Har man olika produktionsrisker, till exempel att man kan ha verksamhet i länder som inte är så lätta att verka i? Och sedan så tittar vi ganska mycket på en risk som man inte som, kanske pratar så himla mycket om. Liksom, vilka andra är det som äger bolaget? Det kan ju finnas en risk i att det finns en storägare som kommer i trångmål. Det har man ju sett ganska mycket nu inom fastighetssektorn. Och det kommer nog få mycket större fokus framöver, tror jag. Sedan finns ju andra olika så här, sentimentsrisker som är så svåra att ta på. Men liksom, hur är känslan eller hur är marknadssentimentet för den sektor som man investerar i? Är det en het sektor eller är den inte het? Så att, alltså, vad som kan gå fel och vad som kan få aktiekursen att falla lägger vi också ganska mycket tid på. Inte bara vad som kan få den att
stiga.
Gå upp.
Ja. Nej. Och världspolitiska omständigheter, hur bakar du in det? Det är mycket som händer i år. Halva jordklotet går till val och det här.
Ja, men alltså, om man ska vara helt ärlig, så vi får ofta jättemycket frågor om men svenska valet, hur kommer det påverka börsen? Men inte alls. Nej. För de bolagen som finns på svenska börsen, eller den absoluta majoriteten, påverkas ingenting av det som händer politiskt i Sverige. Det kan ju, de här skolbolagen eller vårdbolagen, kan ju deras verksamheter skulle ju faktiskt kunna påverkas om det blir regeringsskifte och så, men för de flesta större företag så spelar det verkligen inga roll. Men nu, förra gången när Trump var president, det första man gjorde när man vaknade på morgonen, det var ju att kolla hans Twitterkonto för att se vad han har lyckats få ur sig medan man sov. Och det skulle kunna bli ett orosmoment framöver om han har en mycket hårdare retorik.
Om han vinner i höst.
Om han vinner. Det finns väl en ganska stor chansrisk eller beroende på hur man ser det att han faktiskt gör det, för det verkar ju inte kunna vaskas fram så himla många andra alternativ till honom, framförallt inte inom republikanerna.
Nej, de är borta allihop. Liksom, så att återstår att se. Men det finns ju såklart en men världsrisk att det händer någonting i Ryssland och Ukraina och sådana här saker också.
Absolut.
Så att det eskalerar.
Ja, och framförallt Kina-Taiwan-konflikten som man inte kanske, den kanske inte är överspelad än heller.
Nej, precis. Och då,
Kalle berörde ju sektorer lite grann. Finns det någon sektor som du vill liksom lyfta fram särskilt så där, som kan vara spännande eller så?
När vi placerar så tänker vi absolut inte i sektorer. Nej. Utan det blir liksom lite vad det blir, för att liksom vi utvärderar väldigt många bolagen för sig. Men en sektor då, så, eftersom jag inte ska lyfta fram en sektor så gör jag det ändå. men jag tycker fortfarande att bankaktier ser otroligt intressant ut. För att, som sagt, jag och min kollega Peter, vi förvaltar ju blandfonder där vi har aktier, räntor och kassa då. Och de flesta bankaktier, de har ju en extremt hög direktavkastning. Multiplarna är relativt, de är ju attraktiva fortfarande. Och jag tror inte liksom, det finns så himla mycket. Det största orosmomentet kring de svenska bankerna, framförallt från internationella investerare, har ju varit att de har varit oroliga för bankernas exponering mot fastighetsbolag.
Ja, just det.
Och ju längre vi kommer på den här räntehöjningsfasen och ju mer som har hänt inom fastighetsbolagen, så tror jag att risken för att det ska bli jättestora kreditförluster bland banker är relativt liten. Mm. Nu knackar jag i bordet här, ja, för jag kanske får äta upp de här orden. Men ändå, om man då pratar om risker, ja, som vi gjorde innan, så, ja, tror inte jag att risken att det ska bli jättehöga kreditförluster på bland fastighetsbolagen är jättestor. Så att jag tycker, ja, fortfarande att banker är ett, man ska inte säga trygg heller, men det är ett, ja, relativt, de är stabila svenska banker. Ja. Och jag tror att ha bankaktier istället för en företagsobligation eller kassa, tycker jag. Känns, ja, bra fortfarande.
Ja, toppen. Och börsen i sin helhet är ju, får vi lov att säga, stark.
Ja.
Typ. Ja. All time high går på OMX-index, tror jag, print i alla fall. Och det är ju anmärkningsvärt, och då brukar det alltid bli lite oro i leden om det har gått för långt och sådär. Men om vi går tillbaka till, inte sektor kanske, men dina småbolag. Mm. Är det någonting som fortfarande har någonting att ge, tycker du?
Ja, men jag tror att vi får ju ofta den här frågan, ska man ha storbolag eller ska man ha småbolag? Jag tror man kan ha både stora och småbolag. Alltså, är det Europas största bolag nu, Novo Nordisk, gick upp med 40% 2022 när börsen var ner, svenska börsen var ner 20%. Mm. Aktien steg 40% förra året också och är väl upp, ja, i talande stund nästan 25% hittills i år också. Så att säga att jag tror, och det är därför jag säger att ska man ha små eller stora bolag, jag tror man kan ha både och. Mm. Men man hittar på börs, om man kollar på börslistan varje år, då hittar man ju nästan alltid de som har gått upp allra mest bland småbolag. Men även de som har gått allra sämst är ju också småbolag. Ja, så att jag tror man liksom, man kan väl ha en blandning, lite beroende på vilken riskprofil man har som, ja, investerare också. Ja,
det är mycket om och men hur man ska välja. Vi tittar ju ofta på, i vår lilla värld då, vår lilla kant ute i periferin med optionerna, tittar vi ju på volatilitet ganska mycket och värderar bolagen därigenom. Mm. Är det någonting du trots allt kollar på? Någonting också?
Jo, men absolut. Ja. Helst som en lite mer försiktig investerare vill man ju helst inte ha bolag där aktiekurserna rör sig för mycket upp och ner. Mm. Bland optioner så beror väl kanske volatiliteten på andra saker, men likviditeten gör ju att många av våra innehav kan vara ganska volatila bara för att det finns, ja, för lite köpare och säljare eller att man inte liksom kan mötas. Ja. Så att det är ju absolut någonting som
en parameter som finns med.
En parameter som finns med, absolut. Ja. Det är ju, alltså, jag tycker att fondförvaltning, det är ju liksom som att lägga ett pussel. Mm. Kanske inte ett 10 000 bitars pussel, men ett ganska stort pussel ändå, där det är massa bitar som ska sammanfogas för att liksom få en hel och klar bild. Så att hur aktier rör sig kollar vi absolut på också.
Om du är insatt i volatilitet, då är du väldigt nära till optionshandel, vet du va?
Det jag kanske vågar prova mig på det här snart efter det här.
Exakt.
Vi säljer in det väldigt bra.
Ja, det tror jag att du inte kan vara utan. Nej. Den lilla pusselbiten, den saknas.
Det,
som
det är det som saknas.
Ja, precis. Risken fullständigt hanterat plötsligt. Och så. Ja.
Du sitter med en enorm kompetens, Lotta. Så här. Vi pratar med lite sektorer och sådär. Och jag tänkte just, är det något bolag du kanske kan nämna något bra argument för? Eller så? Jag vet att det är svårt att ange köpare eller säljkandidater, det ska vi inte göra. Men
ja, för då kommer min compliance hoppa
exakt,
på mig.
Exakt, så det ska vi inte göra. Men finns det så här bolag som kan vara lite spännande? Så här, som du liksom
det är Thomas egen portfölj.
Ja, exakt, men jag är jättenyfiken här. Thomas lämnar nu fram en liten lista här på bolag som jag gärna får nämna. Visst, jag kan prata om bolag, men bolag som jag generellt gillar, det är ju bolag där det inte svänger för mycket. Det kan vara bolag som, och jag gillar bolag som växer. Man behöver inte ha liksom rakettillväxt. Det fick ju många bolag som förvärvade väldigt mycket kring det 2020 och 2021, fick ju lida ganska mycket av det, för att den tillväxten som man förvärvade, det gjordes ju med nyprintade aktier.
Ja.
Och när inte investerare finns med längre, men då faller den tillväxten ganska snabbt tillbaka. Så att, jag gillar ju bolag som kan förvärva med så här, egen genererade medel som inte behöver gå till aktiemarknaden med pengar. Man gillar ju bolag med starka kassaflöden. Ett bolag som är ganska stort i våra fonder och som vi har ägt sedan de börsnoterades, det är Bravida som är ett installationsbolag. De har ju det lite tufft nu i och med att byggmarknaden är så svag, även om de håller på väldigt mycket med infrastruktur projekt så är ju även byggnationen av kommersiella fastigheter väldigt låg. De är inte så mycket på bostäder och så, men utan det är kommersiella fastigheter och infrastrukturprojekt. Men de lyckas ju ändå förvärva med egengenererade medel och fokusera på kassaflöden och ja, men så kan fortsätta växa och har gjort det bra över lång tid. Så det är ju ett ganska stort innehav i våra fonder.
Yeah. Och när du pratar om hur du analyserar de som har bra tillväxt och sånt, är det några särskilda nyckeltal du tittar på? Du sa kassaflöde och sådär, men finns det någonting mer som man ska liksom vara... Alltså nej, men, generella tal, alltså generella termer med det här sagt, om man tittar på ett bolag sådär.
Ja, men alltså, drömbolaget är ju bolag som dels växer och som kan göra det med stigande marginaler också. Och som liksom, kan man tjäna lite mer pengar varje år och gneta ihop så är ju det... perfekt.
Det är sånt du spanar efter.
Ja, men ja, precis. Men det gör ju alla andra också. Så jag är inte särskilt unik i hänseendet. Ja. Tror
och de vill du höra om sen. Så.
Exakt.
Ja. Ja, precis.
Vi tar en kaffe sen.
Ja, jag får göra det.
Nej, men mycket kunskaper, som sagt, sitter på. Det har varit med ett tag, trots allt. Något år hit och dit. Men vi brukar ju alltid kolla, det är lite kul att se samlade bilden av minnesvärda händelser och sådär. Är det någon tid i marknaden under den tid du har varit aktiv som du minns särskilt?
Ja, men det är ju faktiskt flera stycken. Alltså, någonting som alla kommer ihåg som jobbade då, det är ju 9/11. För det är ju väldigt sällan som aktiemarknaden faktiskt stänger. Alltså amerikanska börsen faktiskt stänger i några dagar. Och sen var det ju liksom hemskt på så här personliga plan. När Lehman kraschade, det kommer man ju inte heller glömma. Det var i september 2008. Och det kom jag ihåg så himla väl. För att jag hade precis kommit hem från Kina. Och hade varit där och träffat bolag. Det var precis efter OS. Och jag tror faktiskt att handicap-OS pågick fortfarande. Och då hade vi träffat massa svenska bolag där och de sa att men nu hoppas vi på att, det har ju varit trögt ett tag, men vi hoppas på nu på att det kommer igång igen efter OS. Och jag kommer ihåg den resan så väl för att det var ett bolag som vi träffade. Ett svenskt verkstadsbolag. Och det lät så himla risigt. Alltså, det var vd stod med korslagda armar och sa nej, men det här är inte bra. Och liksom, jag vet inte om han hade varit med om någonting. Så att det är faktiskt första gången som jag går ut ur ett möte, ringer hem till min kollega och säger du måste sälja alla aktier vi har. Så det kommer jag ihåg också. Ja. Och när jag kom hem så kraschade Lehman. Och då var det ju totalt kaos i ett år nästan kändes som. Jag jobbade på Carnegie då också. Och min arbetsgivare då hade andra stora bekymmer också.
Ja, just det. Men det där telefonsamtalet var lyckosamt då?
Ja, men det var det.
Ringer hem och säger sälj det där.
Jag skulle kanske sagt till honom att han skulle sälja hela fonden bara för att allting gick åt.
Ja, precis. Nej, vet du, jag skulle köpa säljoptioner.
Hur kallar det
där? Men jag tänker den här Lehman-crashen 08, det är ju ett tag sedan. Man glömmer bort att hela liksom, världsekonomin var i gungning. Alltså den höll på att implodera helt. De här skulle, alltså den här stödpaket som kom på $800 miljarder då eller vad det var, som var absolut nödvändigt för att liksom få igång allting igen. Man kanske inte riktigt påminner om det så ofta, att det var mer illa än man tror.
Nej, det var ju inte det. Det är ju och liksom att de svenska stora bankerna, att de får göra nyemissioner, att liksom man får gå in och rädda upp sådär. Det är ju faktiskt en unik situation som jag verkligen hoppas att vi inte kommer uppleva igen. Men sen när man träffade bolag efter det, då sa de nej, men efterfrågan fanns där fortfarande, men det fanns ju inga pengar.
Nej.
Bankerna fanns ju inte där som garant för att kunna liksom få igång tillväxten igen, så det var ju därför liksom det tog ett tag. Och sedan, nu känns det som att allting har gått bra jättelänge, men det tog ju ganska många år där innan så här gruvindustrin kom igång ordentligt. För Kina backade ju ganska mycket där från att det varit tillväxtmotorn. Det var egentligen Kina som under Lehman-krisen nästan så här räddade världen, för där funkade det som vanligt ändå.
Och räntan packade ihop.
Ja,
var i november
och var jättelåg under
fram till
massvis. Ja, men precis.
Ja, lite så.
Men nu har du redan sagt en hel del goda eller bra saker. Men har du någon specifik tips annars till Optionspoddens lyssnare sådär, som du känner att det här ska du tänka på också? Eller
när man investerar?
Generellt.
Ja, men jag tror att man måste liksom, håller man på med optioner så kanske man är lite mer risktagande än vad man är som vanlig investerare.
Som ovanliga.
Ja, ovanlig investerare. Men ibland så känner jag att man måste liksom våga hålla i lite. Och som det brukar jag påminna mig ibland om när en position inte går som jag har tänkt riktigt. Så försöker jag alltid så här påminna mig själv om men varför köpte jag det här bolaget? Är det något fel på bolaget? Har bolaget gjort något fel som fått aktiekursen att falla? Eller är det bara aktiekursen som har gått dåligt ändå? Då brukar jag ändå försöka intala mig själv att försök hålla i den då, för att det är ju inga argument för varför du har köpt bolaget som har förändrats egentligen. Och en annan sak som vi brukar göra i vår förvaltning, det är att när vi investerar i ett bolag, då brukar jag alltså sätta upp lite mentala riktkurser. Att om jag köper någonting på, vi kan ta Ericsson som exempel. Att om vi köpte Ericsson på 52 här i höstas. Och då tänkte jag, vad borde aktien vara värd? Och säger då att den någon gång skulle nå 65, då hade jag liksom ställt mig frågan, okej, du har fått det som du har investerat för. Vad är argumentet för att fortsätta äga den? Och har det hänt någonting i bolaget som gör att du vill fortsätta äga den? Har det inte hänt någonting i bolaget, några förändringar eller på marknaden, då brukar vi faktiskt kliva av. För då är, liksom, då är vi nöjda, då har vi fått det liksom som vi vill ha.
Ja. Jag håller fast vid
toppen. Ja. Du, exakt,
vad ska du säga det? Ja, men säg det du då.
din plan, din tradingplan. Man har ju en målsättning förstås följer sin plan och allt sånt där. Du låter veta att du har bråttom att ska vidare, men det är en sak du måste svara på innan du går. Hur går börsen resten av året?
Million dollar question. Nu tycker jag det är ett jättesvårt läge. Hade du frågat mig i augusti-september förra året, då kände jag verkligen att det här kommer gå jättebra under resten av året. Då kommer börsen gå upp. Sedan tycker jag att börsen gick upp lite för mycket, lite för fort. Jag trodde inte vi skulle få en sån extrem avslutning på året som vi fick. Och nu känns det faktiskt som att vi står liksom och vacklar lite. Och jag tror att det kommer hänga otroligt mycket på andra halvåret. För när man pratar bolag och läser delårsrapporter så säger de flesta bolag att men vi tror att första halvåret här kommer vara jättetufft. För de har fortfarande tuffa jämförelsetal för hur det gick under 2023. Så mycket kommer hänga på vad som hände andra halvåret med konjunkturen och efterfrågan. Därför är jag lite svepande i mitt svar kring hur börsen ska gå. Men jag tror inte vi kommer få någon tydlig riktning på hur det kommer gå förrän någonstans under tredje kvartalet.
Ja, och sen så har vi lite USA-val i höst och grejer, så att det är svårast
med möjligt. Med det sagt så brukar faktiskt alltid amerikanska börsen gå bra under valår, förutom läkemedelsbolag. Jaha. För det är alltid mycket så här, prat kring rabatter och sånt i USA då. Men trots det har ju Novo Nordisk, som har sin absolut största verksamhet i USA, gått väldigt bra.
Ja, så att, trots allt.
Ja. Ja.
Nu Lotta Faxén, första torsdagen i mars är du faktiskt hos oss. Men stort tack för att du ville komma och dela med dig av dina härliga, inspirerande tips och kunskaper.
Ja, men tack för att jag fick komma. Kul att ses.
Stort tack.
Stort tack.
Vilket trevligt samtal vi hade med Lotta.
Ja, men verkligen.
Superintressant.
Inspiration på hög nivå. På riktigt.
Kul att intervjua stjärnförvaltaren.
Ja, nej, men mycket goda insikter. Och det är ju som så att optioner är kanske inte det som står henne närmast. Riktigt än. Vi gjorde allt vi kunde. Nej, men den underliggande aktiemarknaden är ju självklart superviktig. Optionsstrategier också. Och där har vi ju verkligen superkompetens på hög nivå och lång erfarenhet. Så ja, intressant. Vi får titta låta igen.
Det tycker jag.
Ja.
Se om hon vill också.
Ja, men hon har inget val.
Nej, men jättebra.
Måste komma tillbaka. Så Lite frågor till Optionspodden. Ska vi ta det då, som har kommit in?
Ja, berätta. Vad har du fått in för någonting nu? Du får ju massor av frågor ju.
Ja, det får jag. Thomas, det är inte du, utan det är Thomas med TH.
Ja, det är inte jag, nej.
Nej. Han frågar så här. Om jag köpte en option i något underliggande, till exempel Investor, och vill utnyttja min rätt att få aktierna i den, hur går det till? Helt enkelt hur lösen går till. Och det här är någonting som dyker upp ibland, för det kanske man kan tycka i vår värld, det är självklart med lösen. Men det är det ju inte alltid. Mm. Så Thomas har köpt en option exempelvis då i Investor. Och då tänker jag att han har köpt en köpoption. Han vill utnyttja sin rätt, få aktierna i Investor. Hur går det till?
Ja, precis. Och det första man kanske ska säga, det är ju alltså att aktieoptionerna är av amerikansk typ. Och de kan man begära lösen på. Det kan man ju inte på indexoptionerna. Utan de går till
automat. Ja.
Men man kontaktar helt enkelt sin bank. Och det kan ju vara att man pratar med mäklare eller rent av kundsupport eller liknande. Så begär man helt enkelt då lösen på sina optioner.
Mm. En klassisk som man ringer in. Mm. Det finns ingenting i systemen, hemsidan idag,
alltså
man trycker på.
Inte vad jag vet. Nej. Någon kanske håller på med en sofistikerad lösning, men jag tror att man behöver ringa in.
Det är mest safe att ringa in och säga hej, jag vill lösa min option.
Precis, få det bekräftat.
Ja, precis.
Så och det är bra. Och som jag pratat om tidigare, en liknande fråga, så ska man först och främst bara se till att är det verkligen så att jag ska lösa optionen? Är det mer fördelaktigt för mig att sälja den kanske och köpa aktierna istället? Så man tittar på det.
Just det.
Beroende på hur mycket tidsvärde det är kvar i optionen.
Mm. Kan man ju då också kolla vad förenat med avgifter, 0,75% brukar vara clearingavgift och lösenavgift.
Lösenavgifter, ja.
Och då löser man optionen, så säger man tack och hej till resterande tidsvärde man har kvar, till exempel.
Precis.
Så gäller att man räknar lite grann på det där.
Ja.
Så att,
och det är ingen avancerad ekvation på något sätt. Nej, gud, det är egentligen bara titta. Och är man förtrogen med det här realvärde och tidsvärde så vet man att man säger upp tidsvärdet när man begär lösenavgift.
Och det är inte någonting som skälper affären. Det är, har man nu har gjort det här redan, hör det här nu och glömde bort det, så är det inte så att hela världen går under. Det vi snackar om, bara optimera så att det är ören hit och dit som kommer på rätt ställen.
Ja, det är sant. Men det finns också folk som har handlat väldigt långdaterade optioner.
Ja,
med mycket tidsvärde kvar i. Så jag har varit med om det för länge sedan och de ville begära lösen, vilket jag då kunde avråda.
Ja, det är helt sant. Jag tänker ju så här att man ska lösa sitt veckan.
Nej, men exakt. Exakt. Nej, men jag förstår det.
Men det är sant. Det är helt riktigt. Så bra övning att göra.
Mm, verkligen.
Så, tack Thomas. Bra fråga.
Och då var det inte till mig du menade attack, utan det var
nej,
till,
nej,
det var
du får inget tack än. Tack snart när vi är klara.
Bra.
Ja, Lena H. har frågat så här. Hur kommer det sig att den historiska volatiliteten på index är så låg trots att det gått upp väldigt kraftigt på sista tiden? Ja, och det här är ju lite klassisk fråga egentligen. Och det kan jag ju faktiskt förstå. Om det nu är så, om man tittar på grafen här som vi har varit inne på tidigare avsnittet här, så har det gått upp väldigt kraftigt. Framförallt från november 20% och kollar man från årsskiftet har gått rakt upp. Det ser väldigt volatilt ut.
Mm.
Men volatiliteten mäts ju inte så den sista månaden. Den mäts från dag till dag. Så är det en liten rörelse från dag till dag, det kanske är att det går upp lite grann, fast 10, 20, 30 dagar i rad.
Mm.
Då är det en låg volatilitet. Men på grafen ser det ut som att det går upp väldigt mycket. Så beräknas volatiliteten. Och det här vi använder för vår regel 6 som jag snackat om också. Vi kan ta reda på vad den indikativa rörelsen per dag är i en underliggande aktie. Så att det är den dagliga skillnaden från gårdagen, om man säger, som vi räknar på. Och sen så tar vi den normalfördelade beräkningen från det, och sen så till slut får vi fram en volatilitet då. Så därför är det en låg volatilitet, för att rörelsen har varit små,
ja,
även om det har gått uppåt. Så är det.
Bra.
Täckte du mesta där kanske?
Det tror jag.
Jag tror det. Annars får du återkomma, Lena. Amir frågar, vad händer om en säljoption går till automatisk inlösen och jag inte har aktier att leverera?
Just det.
Också en bra fråga, lite klassisk.
Mm.
Vad händer då? Säg att jag har en tom portfölj och så köper jag en säljoption i Ericsson.
Mm.
Rätten att sälja på 56 kronor. Och sen så lösen så står Ericsson 54.
Mm.
Och då går den till automatlösen. Vi får sälja på 56, men vi har inga aktier.
Nej.
Vad vaknar vi upp med på måndag då för någonting?
En kort position. Vi har en blankning.
Ett aktielån till och med kanske.
Ja.
Så att vi har kunnat leverera aktierna. Och det är ju värt att vara beredd på. Så att man är medveten om det förstås.
Mm.
Så det är vad som händer. Och om man har en köpoption, jag ska köpa Ericsson. Men säg att jag köper 100 liksom, Ericsson-optioner. Köpoptioner, 10 000 aktier.
Mm.
Det är ganska mycket pengar. Säg att jag inte har de pengarna, vad händer då?
Då blir du belånad. Överbelånad.
Ja, precis. Ja. Nej, då kommer det ringa lite klockor förstås. Och då kommer det ju, de, jag ska säga, de flesta är ju i, alltså klarar av de här positionerna innan förfall. Så att man är medveten om det. Det tillhör ju liksom lite att man är medveten om vad man vill åt för position. Men annars kommer det ringa klockor. Det kommer bli ett samtal från mäklaren förmodligen. Och aktielånet vet jag inte om det bara finns där. Det kanske inte är, jag vet inte, ärligt talat inte hur funktionen är. Om det är så att man blir uppringd och säger, du har ett aktielån nu.
Ja, precis. Det måste du ju medvetligen ansöka om så att du har låneavtal.
Ja,
så
precis.
Då kan det vara så att du har gjort en, vad ska man säga, inte olaglig blankning, nej, men alltså i säljoptionens fall.
Så. Idag är nog de flesta säkerhetsparametrar aktiva, så att har du inte det här på plats så går det nog inte att göra vissa saker. Men det är en bra fråga. Så det kan ju vara olika också för olika institut. Ja. Så återigen, det enkla svaret egentligen, ring mäklaren och fråga. Men
ja, exakt,
då är man faktiskt mest safe, så att säga.
Och vi har pratat om det tidigare avsnitt också, men vi satt ju när vi var mäklare och ringde runt till just sådana personer som hade sådana innehav som låg på gränsen. Mm. Eller ja, vi trodde de skulle bli lösta. Ja. Och så hade du tänkt på att du inte har kapital för det här, du tänker på att du inte har låneavtal och så vidare. Så, så att man kunde hjälpa kunden på traven.
Yes. Så det är så. Nej, men, bra fråga där, Amir. Tre bra frågor då, tycker jag. Ja. Faktiskt. Så att, fortsätt ställa frågor på optionspodden.se. Lilla rutan där. Och så... De sparas och läses allihop. Vi återkommer så mycket vi har möjlighet till de flesta. Eller det gör vi inte. Nu ljuger jag. Men vi försöker och vi glömmer inte bort något. Och så tar vi upp en del här i podden.
Bra. Och så brukar du få in ordspråk nu för tiden ganska mycket.
Ja, fått idag igen.
Ja.
Av okänd. Mm. Men.
Hur lyder det då?
Det lyder så här. It's okay to be wrong. It's unforgivable to stay wrong.
Mm.
Martin Schweig sa det här. Martin Schweig, vet du vem det var? Klokt. Jag har en investerare i USA. En aktieanalytiker tror jag han var. Aha. Och så blev han en guru.
Okay.
Född så här, 40-talet. Han har dessvärre gått bort för några år sedan tror jag. Mm. Men otroligt mycket kloka ord. Och det här är ju liksom en trading plan. Det är ju grejen. Det tror jag har haft tidigare.
Ja, just det.
Men det är ju verkligen det. Det var ju bara en parentes. Jag är glad att Lotta sa det också.
Ja, visst. Ja, men det här anspelar ju faktiskt på vad hon sa, så det är kul.
Det är okej att ha fel, men man ska inte fortsätta ha fel. Man ska inte sitta och vara dumdristig och rida vidare på felaktiga beslut. Nej, men så det var bra.
Mm.
Men vi börjar närma oss en avslutning. Men av alla frågor jag fått i Optionspodden så är det en fråga som har dominerat. Hur gick det för dig på Bosön när du tränade?
Oj, oj.
Det här är jobbigt för Thomas.
Ja, precis.
Hur gick det?
Ja, det gick jättebra. Ja. Jag hade en fantastisk coach.
Ja,
men var... träningsverken, den hette duga efteråt. Ja. Mm, jag tackar för passet där.
Blir det fler träningar?
Det blir det.
Ja.
Jag har ju lovat det här i podden också, så att absolut.
Okej. Nu var vi fullständigt...
Grym coach, Kalle.
Ja, men du var fullständigt fantastisk.
Ja, nu jättekul.
Lägger vi det till anledning. Så fortsättning följer där. Du, enspiri.se. Jag tror det räcker så. Eller vill du säga något mer? Ta den där som ingen kommer knappa in, vet du den?
Nej, men jag tänkte just optionsbloggen.se. Det tycker jag den trummar ut. Och där, du når väl egentligen alla dina underdomäner, om man ska säga det, va?
Ja, så
det
är... precis. Det byggs bara på fler hela tiden också. Utmärkt. Mycket domäner. Nej, men där finns all information och allting man vill ha. Ställa frågor, podden, bloggen, gratis kurser, allting man önskar. Mm. Om man nu inte har varit där och rotat runt tidigare så är det bara att gå in där.
Ja, visst. Och på tal om kurser och event och sånt där så har vi ju väldigt intensivt och hektiskt just nu.
Ja, men det har vi.
Det är ju faktiskt ibland två seminarier per dag.
Ja.
Förmiddagar, kvällstid och det är poddar och det är allt möjligt. Och det är banker, det är organisationer. Aha. Så intresset är ju jättehögt.
Ja, det är, ska vi säga, all time high där också. I
ja, men alltså, det måste man säga. Vi har inte haft några sådana här veckor utan det är fullsmetat och det är superkul.
Ja, och känslan är att på sina ställen så är det kanske mer uppslutning än vad det varit förr också. Även om det varit bra tidigare så är det någonting som har hänt där lite grann. Vilket är superkul, är det ju.
Och vi har fulltecknade events, vi kan inte ta in några fler folk och sådär. Så
nej.
Därför ska vi inte trumma ut det kanske, men, nej, men det är jättekul.
Nej, precis. Nej, men vi har event på Nasdaq, har vi ju. Men det är ju fullsatt. Gick fort, gjorde det.
Mm.
Men det betyder att vi gör fler gånger. Där vi har lite gäster och pratar lite och sådär och så. Ja,
just det. Och det är att man är registrerad i den här rullaren, man ska säga. Så att man får information också när det
Precis. Det är allt fler som hittar nyhetsbrevet. Så det är bara dumpa sin mailadress där, och det är helt riskfritt. Det är bara jag som hanterar det, så att det är ingen
spam.
Nej, jag hatar spam mer än alla andra i hela världen, så att jag kommer aldrig utsätta någon för det. Men det kommer bli lite bra erbjudanden och det kommer bli lite information, kanske någon bra strategi och sådär. Mm. Det är bara att avprenumerera om man inte vill ha det längre. Men vill man ha inbjudan till Nasdaq och alla de här sakerna, kanske till podden eller till något sånt där, då är det bara att vara med där. Får man lite goda tips på.
Eller då på din kurs, optionskurs.nu, att du,
ja, just det. Då hamnar man också i rullarna. Ja.
Just det. Och likaså Nasdaq Derivatives Academy,
ja, just det.
På Nasdaqs sida.
Yes, allting hänger ihop.
Ja. Så se till att kika på dem. Och där finns ju också massa olika kurser. Så att, det finns en hel del nu faktiskt.
Kunskaper som ingen vill vara utan. Jag tycker jag har myntat det bra. Det är faktiskt min kompis Annika som har myntat det, men jag tycker det var bra. Nåja, men,
bra,
men tack för idag då.
Tack så mycket. Tack alla lyssnare.
Tack så mycket. Vi hörs om 2 veckor.
Det gör vi.
Ha fint.
Bra. Ha det bra. Hej!
Den här podden har spelats in hos Studio Smile.